Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Återigen så befinner jag mig vid Vinkällan i Stockholm och är på väg till Maja Samuelsson för en ny examen. För som ni vet så har vi den här säsongen fokuserat på smakkombinationer. Vi har pratat hemmabjudningar, champagne, öl och även grundsmaker. Men vad har vi egentligen lärt oss de här 4 avsnitten? Det ska vi ta reda på nu. Befinner jag mig återigen på Vinkällan i Stockholm tillsammans med dig, Maja. Kul
ja,
att vara
men
här.
Välkommen.
Tack
igen.
Så jättemycket. Tack så jättemycket.
Hur känns det idag? Är du liksom nervös eller mer redo eller hur?
Ja, men det är en blandad känsla skulle jag säga. Jag vet ju lite mer vad det innebär idag. Fortfarande lite nervös för jag har ju ingen aning om vad vi ska göra idag, men jag är taggad. Det känns bra.
Ja, det har liksom redan dukats upp massa saker här.
Ja, precis. Jag sitter och sneglar lite. Men jag tänker att vi ska prata mer om det alldeles strax. Hur har din vecka varit här på Vinkällan? Vad har du pysslat med?
Ja, alltså, det har varit smått hysteriskt. Men så är det nästan alltid när liksom sommaren börjar synas nära. Eftersom vi är en skola så tar vi ju liksom alltid ledigt på sommaren. Mm. Vilket gör att man vill gärna komma i fas så mycket som möjligt innan sommaren. Så det har varit väldigt stort fokus på, vi jobbar ju framförallt med sommelierutbildningar, så vi håller ju på med kursstarterna till hösten då. Så vi har 2 stycken kurser i Stockholm som startar nu i höst bland annat. Så det är fullt fokus på att prata med de elever som ska börja där och folk som är intresserade av att kanske hoppa på och få dem att komma hit och prova på och se hur det känns och sådär.
Mm, vad kul. Idag ska vi fokusera på så här smakkombinationer och lite sådana saker. Och det är ju det vi har pratat om i tidigare avsnitt när jag har gjort den här podden. Men jag funderade lite på det. Just det här, så när ni har era sommelierutbildningar till exempel. Pratar ni mycket om just de här sakerna då också? Med smakkombinationer? Ja. För det känns som en vanlig fråga man får.
Ja, verkligen. Och det är ju faktiskt någonstans... Kanske det är på ett sätt det som är mest intressant och roligt, för det är där vi jobbar med det mer praktiskt i mat och vin i kombination. Sen så lite som vi pratade om i förra podcasten eller förra avsnittet vi hade tillsammans, så är det ju så mycket som baserar sig i teorin. Så det är mycket teori för att förstå det. Och det är lite det vi ska kunna fokusera på idag också. Vi ska visa, du ska få smaka lite saker, men vi ska jobba lite teoretiskt hur man ska tänka. Mm. Men på skolan så har vi ju, till varje lunch har du vinprovning, så att du provar ju alltid mat och vin till vinprovningen.
Ja.
Och sen har vi även en provning på eftermiddagen där vi i vissa lektioner kommer in ytterligare saker. Till exempel nu på måndag så har vi en ost- och vinprovning enbart, där vi jobbar med massa olika ostar, som jag också har förstått att du har nu lärt dig lite mer om. Så
ja,
det är ju bra.
Absolut. Det har varit doppat tårna i ostvärlden lite grann. Mm, absolut.
Exakt. Nej, men så det är väl, skulle jag säga, efter själva vinprovningen i sig, det största fokuset blir det.
Spännande. Men du, vad ska vi göra här idag då? Vad har du förberett till mig?
Nej, men jag har förberett lite olika. För jag menar, du har ju haft nu 4 avsnitt som har varit ganska olika, men som har varit fokus på mat och vin i kombination på något sätt. Så att vi ska försöka göra någon liten examen och... sammanfattning av det har jag tänkt.
Ja.
Men också kanske försöka bena ut vad är det egentligen som är viktigast. Var ska man börja? För det här är ju ett extremt brett ämne, mat och vin.
Ja.
Och då kan man liksom ändå bena ut lite så här, var börjar jag någonstans? Och det ska vi försöka få koll på. Jag tycker ändå att du har varit in och touchat på det i flera av avsnitten, så jag tänker att nu ska vi liksom bara knyta ihop säcken.
Bra.
Och se vad som har liksom gått in i ditt huvud också. Det är kul.
Exakt. Jag kände direkt nu så här, helt blank. Jag har ingen aning om vad vi har pratat om. Ja, men bra.
Nej, men det blir toppen. Det här kommer bli kul. Men det här är också så här, det är lite som när man gör smaktest, så är det inte alltid det är så gott, men det är ofta då man lär sig kanske mest.
Precis.
Det är inte alltid du kanske, vi kommer prova några saker som kanske inte är jättegoda idag, och vi kommer prova några saker som är lite godare. Bara så att man vet om det redan nu, så jag varnar för det, så man inte säger oj vad det där ser gott ut, allt kanske inte är så gott. Jag tänkte faktiskt börja med att fråga, vet du vad den så kallade mat och vin i kombinationpyramiden är för något? Det är någonting vi nämligen jobbar väldigt mycket på som är väldigt bra. Men jag vet inte om du känner till den.
Pyramiden? Nej, jag känner inte igen pyramiden ska jag säga. Men nu gissar jag bara lite.
Ja, men
jag tänker
bra.
Så här, vad hittar man alltid i ett vin till exempel? Syra finns nästan alltid i ett vin. Och så kanske det byggs på uppåt. Jag vet inte.
Nej, men nej, du är inne på det. Det är faktiskt så. Man brukar dela in, för jag tycker den kan vara ganska bra att jobba med. Och det tänker jag kunde vara roligt för lyssnarna att få med sig också. Mm. Och den här är ju liksom lite det som visar på var ska jag lägga fokuset nu i början när jag lär mig. Pyramiden delas in i tre delar. Och grundsmakerna är hela grunden helt enkelt i den här pyramiden.
Ja.
Och någonstans så bygger det på att om de inte sitter, om jag misslyckas i kombinationen här, då spelar kanske det andra inte lika stor roll.
Mm.
Och för att få den här 1+1=3 kombinationen, om det är det vi är ute efter, ja, men då kanske jag ska egentligen följa alla tre delarna i pyramiden hela vägen upp till toppen.
Ja.
Men om grunden inte sitter så spelar toppen ingen roll.
Okay.
Så brukar vi liksom säga med pyramiden. Och nästa steg i pyramiden, för att göra det lite, jag kommer inte berätta alla liksom detaljer i den här, men nästa steg, om alla grundsmakerna faktiskt ligger i grunden, det är hela foundation på den här, och det är det som ligger där. Den nästa steg, den mittendelen, som inte är riktigt lika stor eftersom det är en pyramid, men den är ändå liksom nästa variant, där ligger till exempel intensitet. Alltså har jag en maträtt som smakar väldigt mycket, då kan jag inte ha för lätt vin, för då kommer maträtten ta över vinet. Ja. Och har jag ett vin som smakar jättemycket, ja, men då kanske jag inte ska servera liksom skaldjur som bara är kokta, om jag har liksom ett rött kraftigt vin, för då kommer det där liksom ta över. Och det är faktiskt inte en grundsmaksgrej, utan den här intensiteten är en annan del. Här kan också lite fler grejer som typ så här, ja, men alkoholiga med, sånt som inte är grundsmaker men som påverkar. Så en del struktur på vin som kanske bubblor till exempel. Såna saker ligger i den här mittendelen. Och den sista delen, den handlar faktiskt om personlig smak och aromer. Och där kan vi till exempel komma till det här, för det här är ett väldigt, väldigt vanligt fenomen som jag tror att många kommer känna igen sig i när man höra att till exempel är man på en väldigt bra restaurang och så kommer sommelieren fram, och så pratar man ofta om att ja, men det här är, den här chardonnayen kommer funka så bra för den har smöriga toner, precis som smöret i såsen. Eller svampet i liksom svamprätten här, kommer ni hitta liksom till och med lite svamp i vinet, vilket kan vara jätteintressant och man kan göra jättebra kombinationer. Men börjar vi där så spelar det ingen roll. Alltså har vi misslyckats på de här två andra stegen, så spelar den här svamptendensen, den är helt
de
oväsentlig.
Ja,
exakt. Ja. Och eftersom det är ofta det man säger så här, det man liksom, hittar man en smak i vinet så kan man gå med det i maten. Ja, det kan vi göra, men vi kan också gå precis tvärtom. Alltså det är väl jättekul, om jag har svamp i vinet så kan jag lika gärna ha något annat i maten.
Ja.
Det är ingenting som säger att det kommer krocka. Sen kan vi få fantastiska kombinationer av att jobba med de här tendenserna. Men som sagt, det här är nyanser på ett annat sätt och inte det som sätter grunden i kombinationen. Om det kommer funka eller liksom bli riktigt dåligt, vilket det kan bli ibland. Så just den här stegen är ganska bra att känna till, för att då får man lite förståelse, så här, ah, men var jag börjar ju någonstans och var ska jag fortsätta när jag ska få den där perfekta kombinationen.
Mycket bra. Grundsmaker, intensitet, aromer och preferens.
Ja, lite så här personlig smak brukar man prata om. Och det, på ett sätt kan man ju säga så här, det är ju dock superintressant. Alltså jag menar, om jag gör en kombination som är jättebra teoretiskt och så tycker jag inte om den, så spelar det ju faktiskt inte jättestor roll. Men när man pratar, nej, men när man pratar på då en skola, då pratar vi inte lika mycket om preferens på smak, för då ska du servera många andra. När du som elev ska du servera någon annan. Och vad du då tycker är gott är ju egentligen ointressant till vem du serverar.
Ja.
Så därför är den där personliga smaken superintressant för dig själv, men kanske inte någonting du ska förmedla 100% till dina gäster på samma sätt.
Bra.
Så det är därför den personliga smaken ligger med där. Men när man hemma gör, så är det klart att den delen blir ju... Personliga smaken kan man ju lägga liksom vid sidan, för den är ju ytterst intressant.
Ja, bra. Då har jag koll på pyramiden. Den var bra och tydlig, tycker jag.
Ja, den brukar vara tydlig. Man brukar känna så här, aha, ja, då vet jag var jag börjar. Exakt. För det är luddigt med mat och vin, liksom. Bra, men då tänkte jag att du skulle få smaka lite. Och då tänkte jag till att börja med, då har jag ställt fram ett vin.
Yes.
Så jag tänkte att smaka på det här och berätta för lyssnarna vad du tycker det smakar. Och sen så skulle jag vilja veta, vad är viktigt i det här vinet nu när vi ska para ihop det med någon typ av mat? Vad är det jag måste tänka på i det här vinet? För det är ofta så vi ska tänka, att man liksom benar ut, så här, plocka ut, vad är det som är intressant när vi ska prata mat och vin.
Bra, du kan ju berätta för de som lyssnar. Jag har ett glas här. Det är ett vitt vin, ska jag säga. Jag doftar lite, men jag smakar direkt, så ser vi. Ett väldigt sött vin, skulle jag säga.
Det är det.
Det första som slår mig. Det finns en syra, såklart, men den är ju inte liksom den som tar över. Och här brukar jag tänka så här, okej, men ett sött vin, ska jag ha, blir nästan så här, ska man in i dessertsvängen här kanske? Men om vi, ska vi hålla oss till mat, eller ska vi gå in på dessert också?
Nej, men dessert är ju också mat. Så det får du göra precis som du vill. Något ätbart är ju preferensen, för, tycker jag, på våra kombinationer idag.
Ja, men precis. För här, som du sa innan, att det finns ju en risk här. Det här vinet skulle jag liksom kunna servera till någonting som är lite mer kraftfullt, kanske så här en stekt fisk istället för kokt fisk eller sådär. För här finns det ju en risk att vinet tar över om jag till exempel bara skulle ha, jag vet inte, räkor, bara sitta och käka och så dricka det här vinet. Nej, då hade det mest smakat vin,
exakt,
tänker jag. Nej, men så jag hade nog hållit mig inom samma med fisk, men lite kralligare. Det finns ju en, man kanske kan leka lite med tillbehören just för den här sötman då. För nu frågar jag dig här då. Sötma i vinet dämpar sötman i maten, eller de tar ut varann lite.
Exakt. Ja. Så lite, och det går åt, precis, det går åt båda hållen. Så har jag sötma i vinet, så kommer sötman i maten upplevas mindre söt.
Ja.
Men har jag sötma i maten, kommer också upplevelsen av sötman i vinet kännas mindre söt.
Och det tycker jag är lite spännande, för då kanske det ploppar fram lite andra saker i vinet.
Exakt.
Som jag inte känner, för jag känner mycket av den här sötman just nu. Som jag skulle laborera med lite ugnsrostade tomater som blir söta till exempel, bara för att se lite vad som händer. Men man kan ju ta ett steg längre också då och ta en dessert som är jättesöt och se vad som händer då. Alltså då blir de här två extremerna mot varann. Så hade jag tänkt.
Ja.
Vad var frågan? Vad hade jag kombinerat det med?
Nej, men exakt. Ja. Och om man tittar då till exempel på att vi tar det här verktyget vi lärde oss precis om pyramiden, så började du med, ja, men vad är det i vinet som är viktigt? Jo, men det är ju sötman som är viktigt. Det här är ett sött vin. Det är alltså inte, för lyssnarna som inte har kunnat smaka, det här är alltså inte ett vin som innehåller några gram socker, utan vi pratar 150-200 gram socker i det här vinet.
Ja.
Så det är ett riktigt sött vin, liksom. Yes. Och det finns en tydlig syra i vinet, men den blir ju nästan gömd av sötman. Och den kommer ju komma fram mycket tydligare om vi har något sött till. Så att sådana här viner, det här är ju ett dessertvin, så det hade ju fungerat jättebra med olika desserter. Och sötman i sig, precis som du går vidare när du gick vidare till nästa steg i pyramiden, den drar ju fram smaken så otroligt mycket. Så intensiteten på söta viner, vilket sött vin den är alltid nästan liksom väldigt hög. Så att vi kommer aldrig kunna köra alldeles för lätta vin, eller liksom för lätta maträtter till det här. Så smakmässigt skulle jag säga då, när vi pratar, alltså när det kommer till söta viner, så ska man alltid ha mer socker i vinet än maten. Och det handlar ju då om att tar jag mer socker i maten eller i desserten än vinet, då kommer vinet bli väldigt surt istället.
Mm.
Så det är liksom tanken då, för att då kommer det att ta över vinet.
Mm.
Så att man vill ju gärna ha kvar en liten svag sötma, men kanske inte så här söt. Nu har du en liten tårta här också.
Ja.
För jag tänker att det kan vara kul att prova. Och just det här som du sa, bara för att förstå, det här tycker jag också man ska göra hemma. Det är väldigt häftigt att prova, för det känns så konstigt. Om jag har ett sött vin och så har jag en söt dessert och så äter jag det här samtidigt, då borde ju sött plus sött bli mycket mer sött.
Exakt.
Det är ju det som är logiskt. Mm. Men jag brukar tänka att om jag har en neutral smak i min mun nu, som är liksom, ja, den är neutral. Mm. Det är verkligen sött eller surt eller någonting. Och så äter jag då någonting som är sött. Och sen fyller jag på med då ett sött vin efter det. Då blir skillnaden inte lika stor.
Nej, precis.
Förstår jag tänker exakt. Att plötsligt har jag en söt atmosfär i munnen. Och om jag tar in det här söta, men då blir inte skillnaden så stor längre. Så då kommer det här upplevas mindre sött än vad det gjorde innan.
Precis, det man vänjer munnen eller tungan.
Ja, så att den tanken tycker jag brukar fungera bra när man tänker på just sötma. Och det här är jättekul. Så att nu ska du få testa det här.
Ska jag börja med tårta då?
Nej, det bästa är så här. Man börjar med vinet och så tänker du på sötman och smaken i vinet. Hur det är själv, hur det är utan tårtan. Och sen så smakar du då tårtan. Och sen smakar du vinet igen och så tänker du på hur förändrades vinet nu? Hur smakar vinet nu? Blev det syrligare, som teorin säger, eller blev det liksom inte det?
Ja, wow. Mycket högre syra blev det ju. Alltså den här sötman är helt borta nu.
Exakt. Det är så häftigt hur snabbt det går.
Ja, verkligen. Det är jättekonstigt.
Sådana här provningar är väldigt häftiga om man inte har gjort det, på grund av att det blir lite så här, nej men är det en samma vin? Ja, jag ser ju att det är samma vin. Ja, det är ingen som har ändrat det. Nej, men alltså, man blir ju förvånad.
Det är helt nytt vin.
Helt nytt vin.
Verkligen.
Och det här är ju också så intressant, för att söta viner är ju några av de coolaste vinerna som finns.
Mm.
De här vinerna går att lagra hur länge som helst. Det här är viner som normalt sett inte kostar så mycket, med tanke på hur jobbigt det är att göra dem. För att ett bra kvalitetssött vin, då handlar det om att koncentrera sötman som finns i druvan på något sätt. Vi tillsätter liksom inte socker i kvalitetsviner. Så att det här, och det finns jättemycket märkliga, det är en helt eget avsnitt och egen skola. Men det finns jättemycket märkliga sätt att koncentrera den här sötman. Och när man gör det så kostar det ofta väldigt mycket pengar. Och ändå så får vi de här vinerna för bra pris. Och som sagt, jättehög intensitet. Så jag behöver inte så mycket. Och tycker jag inte, tänker jag så här, men jag gillar ju inte söta viner. Ja, men det är ju för att du dricker dem bara som de är.
Exakt.
Dricker du till en dessert så är det plötsligt ett helt annat vin. Då är det inte söt längre.
Exakt. Mycket bra. Ja, det här var jättekonstigt.
Och den roliga grejen är ju ofta kanske att jämföra det här med syra. Samtidigt till exempel. Jag tänker att du ska få göra ett test till nämligen.
Mm.
Och nu har du ett annat vin här som då inte har socker i sig.
Ja.
Så att min tanke är ju då att liksom få se, okej, men hur fungerar det med tårtan då?
Mm.
Vad händer där? För om vi säger att syran ska bli högre, vad händer när vi inte har, sötman skulle dämpas, men om vi inte har någon sötma att dämpas, liksom vad...
Nej, men precis, vad händer då?
Ja, vad händer med vinet? För det söta vinet blev ju så mycket bättre. Det kom fram så mycket saker som var spännande. Vad händer med ett vin som inte har sötma när du provar till samma tårta?
Bra, vi testar det andra vinet. Det är också ett vitt vin då, ska vi säga. Mm. Här finns det ju en jättehög syra. Jag vet, det kanske ligger kvar lite. Jag misstänker ju vart det här barkar nu. Ja. Om jag hade kvar lite så här tårt feeling i munnen.
Det här är ett vin med hög. Det du provar nu är en sån sär. Så det är en Sauvignon Blanc.
Mm.
Torrt. Inte så mycket annat än det är framförallt syran som sticker ut, även om det är ju en hög syra i det här vinet, absolut.
Men då smakar jag lite tårta nu då.
Det här ser inte gott ut, kan jag berätta.
Nej, det
kan man se på Pontus just nu.
Ja, nej, men riktigt syrligt blev det ju.
Känner du också att det kommer fram en beska som inte är ganska, på ett sätt man vill ha det?
Nej, och så här otrevlig eftersmak på något sätt. Det är väl den här beskan som ligger kvar. Ja, nej, superspeciellt.
Och framförallt så är det också den här intensiteten i smaker som det söta vinet har. Det har ju inte sån särren på samma sätt.
Nej.
Så att när syran kommer fram och bäskan kommer fram istället, då är nästan alla andra smaker också borta. Mm. Så det enda som finns kvar är, för att man kan ju vara så här, men jag älskar ju syra, det här är perfekt för mig. Ja, det kan det ju vara. Mm. Det kan man ju testa sig fram och se om man tycker om det. Men man kanske inte ska ta ett jättedyrt och avancerat vin då, för att du döljer väldigt mycket av smakerna som finns i den. Så du kan ju dricka ett ganska enkelt vin och få samma reaktion om det är det du vill ha.
Ja, och det är väl det här vi håller på med också när vi ska envisas att dricka champagne och käka jordgubbar till exempel.
Exakt, exakt det här upplevelsen får man då, vilket är väldigt sorgligt.
Ja. Ja, men verkligen.
Och speciellt om man inte dricker liksom en söt champagne då, men det är mer ovanligt.
Ja, precis.
Nu får du göra en mer teoretisk då, så att lyssnarna kan vara med på ett annat sätt. En teoretisk provning, alltså om du får en champagne som inte innehåller socker, alltså en torr champagne.
Mm.
Jag kommer inte nämna vart ifrån den här, jag nämner inte ens vilka druvor det är, jag nämner inte vad det är för producent. Utan om du har en champagne, vad måste du tänka på då? I kombination. Och vad skulle du sen kombinera?
Ja, men precis. Det första jag tänker på, hög syra.
Absolut. Jättehög syra. Det här är ju tillsammans med Riesling den högsta syran vi har i vin, skulle jag säga. Så det är absolut.
Sen kommer bubblorna.
Mm.
Och redan där då tänker jag allt som har någon form av hetta i sig går bort.
Mm.
För att bubblorna förstärker hettan.
Mm.
Har jag upplevt i alla fall.
Ja.
Jag misstänker att det är så.
Och framför allt skulle jag säga, om man går tillbaka också till grundsmaken här. Hetta behöver ofta mer frukt i vin.
Ja.
Så antingen, det finns ju en sån här klassisk kombo som man kanske har fått testa om man går på någon liksom asiatisk restaurang som har ganska stark mat, att man kan få en halvtorr Riesling.
Mm.
Den har ju till och med socker i sig.
Mm.
Så antingen om du har lite socker eller väldigt mycket frukt, så liksom man vill ju inte, jag tycker det är viktigt också, alltså vi kan ju ta en ljuslager till det här, men då svalkar vi bara. Vi får inte kanske en kombination på samma sätt.
Precis.
Det beror på vad man är ute efter. Det kan vara en jättegod kombination också.
Ja.
Men om vi vill liksom behålla hettan men bara liksom linda in den lite så vi får kvar liksom känslan men inte höjer så att den sticker ut, då är ju sötma eller frukt väldigt bra.
Mm.
Och det har ju inte champagne.
Nej.
Den har ju väldigt, väldigt lite frukt om vi jämför med andra vita viner.
Mm. Ja, men bra. Så då har vi hög syra, vi har bubblor. Och det är i den tredje då, högst upp i pyramiden. Vad hade vi där nu då?
Ja, men champagne.
Där kan man väl hitta den här brödigheten.
Exakt.
Då kanske.
Exakt. Så gjorde vi väldigt lätt och konkret här. Syra, bubblor, brödighet.
Ja.
Toppen. Vad ska du ha på din tallrik?
Ja, men precis. Och då tänker jag att då vill jag ju ha något form av inslag av syra.
Mm.
För att liksom nyansera bilden av både mat och dryck. Eller
jättebra.
Liksom, ja.
Och då får vi också fram de här smakerna som vi har i champagnen. Med brödigheten och smöret och nötterna. Allt det som kommer från där kommer komma fram mera när vi får ner syran lite. Eller möter syran lite.
Precis. Sen så tycker jag att den här brödigheten är spännande att laborera med, och då vill man ju inte vara så tråkig som att säga, ja men någonting med bröd kan man ha till, men det tänker jag. Men jag tänker också så här ett steg längre då, alltså någon form av fett. Jag tycker ju om att äta chips och dricka champagne till exempel. Men,
och då skulle jag säga, för att konkretisera det, fett är toppen till bubblorna. Bubblorna får tillsammans med syra, ska man säga också. Äter jag något som är väldigt fett eller krämigt, då kommer syra och bubblor lätta upp gommen.
Mm.
Så tänk dig att du äter något som är superfett och krämigt, då är det nästan som det blir som ett lager i munnen.
Mm.
Tar jag in någonting väldigt syrligt här, då rensar ju det upp. Eller bubblor, samma sak. Det liksom rensar upp här på ett sätt. Så att jobba med fett och krämighet i toppen när vi tittar texturen.
För sen så är det väl också så här, sälta till exempel behöver man ju vara lite försiktig med. För det är väl också en smakdödare in i vinet. Att den kan lägga locket på om man äter något jättesalt.
Jättesalt dämpar mycket smak. Så det som behövs till sälta är väldigt intensiva viner.
Ja.
Men champagne är ett ganska intensivt vin faktiskt. Mm. Så det klarar väldigt mycket sälta. Mm. Och då brukar det vara en härlig kombination med viner.
Bra. Men så inslag av syra, jag vill ha något fett. Ja,
men... Och sen var det, pratade du om den här romen, brödighet då. Var möter du den någonstans då? Om du pratar om chips till exempel, då skulle jag säga att det är den här friterade touchen som, som gör att man blir sugen på bröd och friterat. Det går väldigt bra ihop.
Ja. Vi tar fish and chips till exempel.
Ja.
Friterat, vi har pommes. Vi har vinäger på syrliga inslaget. Och lite ärtor, lite sötma.
Det vill vi ta. Så bort med ärtorna. Bara för att vara safe. Om vi pratar, sen så ska jag säga så här, de flesta viner klarar vissa av de här inslagen också, så länge det är diskret.
Ja.
Men nu när vi ändå liksom går igenom det här väldigt pedagogiskt, så skiter vi i sötma med tanke på att champagne och sötma inte är en så bra kombo. Även om ärtor inte är jättesött. Liksom.
Mm. Vi landar i fish and chips då.
Ja, och det är en klockren kombo. Det här vet jag också att alla kanske inte håller med om, men jag kan tycka att det finns något fruktansvärt charmigt i att servera ett exklusivt vin till en väldigt enkel maträtt. Tvärtom kan funka också, men nästan ibland mer, för då får vinet kanske glänsa lite till den här maten och visa, alltså vinet blir i fokus och kan matcha den här maten och höja den här maten på ett fantastiskt sätt. Det här liksom, en av mina toppenkombo är liksom fulpizza och champagne.
Yeah.
För det är så klockrent. Det har liksom den här feta känslan, så kommer bubblorna och syran och bara lättar upp det, och så har vi mycket ost, funkar jättebra om vi vinner den här liksom toppen aromen där. Ja, men ost funkar jättebra till den här brödigheten. Nötter funkar väldigt bra till den här brödigheten. Smör funkar väldigt bra till den här brödigheten till exempel. Och då får vi ju liksom, och bröd.
Mm.
Jag menar, vi har jättemycket bröd på pizza.
Mm. Ja, ja, men
det är liksom, det kan verkligen funka. Så det viktigaste är som sagt att man bara går från sen så handlar det om, vad har jag på pizzan? Jag kan inte ha söta tillbehör, fikon, för då är jag körd.
Mycket bra.
Fish and chips. Bra alternativ. Det är jättegott med fish and chips och champagne, kan jag säga, om du inte har ätit det.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag ska testa direkt.
Toppen kombo.
Bra.
Vill du ha en till dryck?
Absolut.
Och sätta, så kör vi pyramiden absolut. En till.
Ja.
Du ska inte smaka, det är teoretiskt igen.
Ja.
Men då tänker jag att nu har du haft liksom ett helt ölavsnitt här. Så om vi tar en IPA.
Ja. Och så börjar vi längst ner i pyramiden då. Det finns någon form av bäska.
Ja, absolut viktigast. Toppen.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
I nästa steg då?
Det är intensiteten där också. Ja. Så att det är egentligen också att man ringer in, smakar det mycket, smakar det lite.
Mm. Precis, men det är ju ganska hög intensitet. Det är mycket som
pågår.
Ja,
men det tycker jag också.
Och sen i nästa steg då, någon form av kanske så här blommighet brukar jag tänka när det kommer till lipa.
Ja.
Men det beror ju också mycket på så här stilen av
lipa. Ja, det finns lipa, ju många. Men om man tittar på den klassiska, blommighet och citrus, finns det ju mycket av i humlen som är väldigt framträdande lipa normalt.
Ja.
Och så bäskan. Och sen skulle jag lägga till i mitten där att, ja, men det är en bra smakintensitet. Sen har vi ju bubblor faktiskt också. Även om det inte riktigt lika mycket kanske som i en champagne alltid.
Nej,
och sen har vi faktiskt ganska hög alkohol i IPA. Och då ska man ju säga att det är klart en champagne har högre alkohol. Men den är ofta mer integrerad. Om vi jämför med öl så brukar IPA vara lite högre. Beroende på vilken ölstil. Men det är ändå en ölstil som ofta har lite högre alkohol som kan sticka ut. Och det där ska man också bara vara medveten om.
Mm.
Då har vi ringat in i IPA bra. Vad äter vi då?
Men då hade vi bäskan då först att ta hänsyn till. Och då behöver vi väl undvika bäska i mat. För annars blir det... För de tar väl inte ut varandra, utan det bara förstärks.
Ja, eller? De förstärks. Och det handlar om att man har ett par papiller på tungan för bäskan just, som är lite djupare. Mm. Så tänk dig att det blir en liten grop av det här. Så den här eftersmaken, alltså det kan du också, tror jag, om man tänker tillbaka att du äter något som är väldigt bäskt, det sitter kvar extremt länge. Ja. Bäska sitter kvar längre än om du äter något väldigt sött.
Ja.
Eller om du äter något väldigt surt. Så sitter bäskan kvar mycket, mycket längre. Så då blir det att om det där ligger kvar lite längre i de här papillerna, så lägger du på mer. Då blir det ju ännu mer istället. Mm. Så att det finns liksom en anledning där också att den ligger kvar lite längre.
Mm.
Och precis som du säger, det, här är det nästan viktigare att tänka på att okej, vad bör jag inte lägga på?
Mm.
Jag bör inte lägga på bäska, bland annat.
Precis. Men då är det egentligen då fritt fram för de andra, eller?
Ja, men ganska,
syra och sötma.
Man ska väl alltid tänka på en typ av balans. Kanske inte utsätta den för all för extrema saker. Men ofta har du någonting med lite sötma brukar vara väldigt trevligt. För då kommer du också mjuka in den här bäskan på ett härligt sätt.
Mm.
Så det kan faktiskt vara trevligt att ha. Men nu kanske vi inte pratar om dessert, utan nu kanske vi pratar om mer de här tillbehören på tallrikarna.
Mm. Precis. Nu har jag gått bort mig lite här nu, Maja. Du får hjälpa mig.
Ja, men gör så här. Man behöver inte alltid göra det så svårt för sig själv. Om du vet att osten funkade, vad finns det för rätter där vi typ tillsätter ost? Och så kan man tänka, till exempel, vi har bubblor. Det var ju väldigt bra när det var krämigt, för då lättade det upp med bubblorna.
Ja.
Och alkohol och bäska, båda de två är komponenter som också, om du har ganska mycket fett på tallriken, mjukar upp på ett annat sätt.
Ja.
Så tänk dig till exempel bara en enkel risotto.
Mm.
Med mycket ost till exempel. Mm. Då har du ju krämigheten där. Du har ganska mycket smak. Du har osten som du vet funkar tillsammans med brödigheten från ölen till exempel.
Mm. Bra.
Så att det kan ju vara ett alternativ kanske.
Absolut.
För att göra något lite mer annorlunda kombo. Jag tror de flesta när man tänker risotto tänker vin.
Ja, men verkligen.
Men det kan vara jättebra här, med nypa.
Men hur är det då till exempel med pasta? Om man pratar liksom så här,
funkar också
sädesslag
jättebra.
Och liksom, ost och fett. Och
ja,
den
men verkligen.
Typen av pasta då i sådana fall. Men,
absolut, kan funka super.
Spännande. För det är också en sån klassisk, så här, men det har man ju ett italienskt vin till.
Ja, det är klart. Och det kanske man inte alltid vill ha.
Inte en IPA.
Nej.
Ifrån
och speciellt
Stockholm.
Om vi börjar prata också så här, alkoholfria alternativ, så är ju ölen har ju kommit så mycket längre än vinet.
Ja.
Så då kan vi också börja prata om verkligen att en alkoholfri IPA kan ju vara jättespännande att jobba med.
Visst.
När alla andra dricker vin.
Ja.
Kanske man har en bättre kombo plötsligt. Vi har pratat om sötma.
Mm.
Vi har pratat om syra med champagne. Och vi har pratat om bäska.
Ja.
Så nu ska jag få smaka lite igen.
Okej.
Okay. Kul.
Superspännande. Mm. Du har en suspekt tallrik här.
Ja, en väldigt suspekt tallrik här.
Eller så här, det finns två saker på tallriken.
Ja.
Det finns ost, den känner jag igen. För jag vet hur ost ser ut. Sen så har du en sked här, Maja. Men vad som ser ut att vara typ sågspån.
Mm.
Men du får berätta. Vad har vi framför oss?
Jag tänker att den här sågspånen kan du vänta med så länge.
Ja.
Så vi börjar med osten.
Mm.
Och så vill jag att du smakar på osten. Och nu så ska du få kombinera. Nu gör vi tvärtom istället. För nu har du fått smaka på viner eller teoretiskt prata om vin och sätta mat till. Men nu vill jag att du sätter en dryck till osten. Och sen då, eftersom vi har pratat om både champagne och öl. Så nu är de uteslutna. De får inte precis. Nu får du använda något annat. Så vad, om vi går på pyramiden på en ost istället då?
Mm. Det finns ju en sälta.
Mm. Det är absolut det som är...
Så jag säger sälta, att det är salt liksom.
Mm. Och vad gjorde sälta då i kombination?
Ja, men den kräver ju... Den kan ju ta död på ett vad ska man säga, ett delikat vin. Ja, men alltså ett känsligt, eller nu hittar jag inte ordet, men alltså
ett elegant
vin.
Låg intensitet.
Exakt, exakt. Så här behöver man ju något lite kralligare eller något som tar för sig lite.
Exakt, smakrikt behöver vi.
Och om vi tittar på ruta 2 i pyramiden, så finns det ju någon form av så här kanske nötighet i
och
osten.
Den går nog, skulle jag säga, högst upp.
Den högst upp.
Ja, okej, för nötigheten men, kommer lite
men
på aromen.
Vad har vi i mitten då? Är det fett i mitten?
Ja,
eller, till exempel?
Fett. Absolut. Och även intensitet, att den smakar ganska mycket, den här osten är ju bra. Men det får vi ju med sältan.
Mm.
Så det där, ibland hör ju de liksom ihop, att det blir logiskt. Men det är ändå viktigt att liksom så här, Just det, men det, vi har sälta i botten och så har vi hög intensitet. Så det måste ju smaka mycket. Så det är ju skönt att de två stämmer överens. Så att både grunden och mitten vill att vi ska ha ett smakrikt vin. Det hade varit jobbigt om vi hade haft två olika saker att matcha här.
Verkligen. Okej, bra. Då ska jag börja leta efter typer av vin då till det här. Vet du vad min första tanke var?
Berätta.
Det här vill jag dricka sherry till.
Ja, och det är väl toppen. Varför skulle det vara bra med det?
Så hög liksom sötma i sherryn. Det är väldigt koncentrerat. Mm. Precis som osten är väldigt koncentrerad.
Exakt.
Så jag tror att för sherry kan ju också bli i min värld, eller mina erfarenheter är ju att det, när man dricker det rakt upp och ner som det är, så blir det lite så här, men det är den här sockerbomben som kommer. Så det hade varit spännande att se, men hur kan vi nyansera ut den här? Och då tror jag att just den här kraftfulla osten hade hjälpt till med det.
Men det gör ju det, och sen så är det här också, nu pratar vi inte om en varmrätt, eller, utan det här är ju någonting man tar i slutet, och då får det gärna smaka supermycket, både vinet och osten kan smaka jättemycket, för det är en ganska liten del vi äter. Mm. Plus, tänk på, vad har vi alltid på en ostbricka nästan? Men det ligger ju nästan alltid någon söt marmelad eller kanderad frukt eller något. Så att jag menar, om vi tar bort den, eller det kan ju till och med vara med om vi har en jättesöt sherry, så blir ju kombinationen sötman från sherry och osten samma. Mm. Så här kan man också lite ta hjälp. Så här, vad brukar fungera bra när det är liksom motsatser? För nu har vi sälta och sötma som fungerar. Det blir väldigt, väldigt gott tillsammans. Mm. Och här hade vi också till exempel, det finns ju torr sherry.
Just det.
Och torr sherry innehåller ju, det är ett starkvin, så det innehåller mer alkohol. Mm. Alkohol är en smakbärare, det gör vinet väldigt intensivt. Så torr sherryost fungerar också jättebra. Mm. Så här pratar vi mer om ett vin med mycket koncentration. Och sen så ska man ibland vara lite försiktig med viner som är för sträva och torra om du inte har någon frukt alls, för då kan det bli lite bittert istället. Jag kan förklara osten också, men jag tror att ni kanske har förstått lite. Men det här är alltså en hård ost.
Ja,
så att den är verkligen en salt, lagrad, nötig, hård ost. Mm. Det här är ju faktiskt en av de roligaste kombinationerna. Ost och söta viner brukar fungera så himla bra tillsammans. Mm. Och ofta tänker vi att vi ska ta fram ett torrt rött vin till ostbrickan. Och det är normalt sett inte en så bra kombo. Nej. Fåtalet ostar som funkar till det här. Men så fort till exempel vi tar fram en mögelost, då har vi massor med bitterhet. Då krockar det totalt med strävheten i det röda vinet istället. Och ett sött vin till mögelost med bitterheten, ja, men det går jättebra också. Så att sött vin brukar vara väldigt bra kombination till en ostbricka. Så det här är också så här, prova hemma. Mm. Vi är duktiga på att äta ost, vi är dåliga på att dricka söta viner.
Ja, men verkligen.
Vi kan lika gärna kombinera det, tänker jag.
Absolut. Är det dags för den här skeden nu, eller?
Ja, men nu tycker jag det är dags för den här skeden. Jag tänkte...
det här var det första jag såg när jag kom in här i era lokaler, att du hade en liten sked.
En liten
med någonting
sked
på.
Som ser som sagt väldigt suspekt ut. Lite sågspån, ser ut som något så här hamsterfoder av något
just
slag.
Det.
Det här är alltså... Vi har ju sackutbildningar här också. Våran fantastiska granne här håller ju på mycket med sacke. Så vi har ju utbildningar om bara sacke. Mm. Och han tog med den här, för vi hade en sackeföreläsning här för förra veckan.
Okay.
Och det här är alltså någon typ av... Jag ska berätta, jag kan ta ut påsen sen, så kan vi ju rekommendera den för de som lyssnar om man vill köpa och testa hemma. Mm. Men det här är alltså någon typ av umami-flingor.
Mm.
Och umami har vi pratat, och du var ju inne, liksom, ni pratade ju lite det om du och Mattias som umami.
Precis.
Och det är lite svårt, om man inte vet vad umami är, så är det lite svårt att förklara vad det är.
Ja.
Och då kan det vara ganska coolt att få prova det. Umami är egentligen då natriumglutamat heter det. Och det ser ut typ som, du kan köpa natriumglutamat som ett salt. Och då ser det ut som salt eller socker. Som bara liksom, och det kan du köpa i många väldigt välsorterade butiker. Annars är ju butiker med mycket asiatisk mat.
Just
jobbar
det.
Man mycket med det här som en smakförstärkare. Men de här var lite roliga tyckte jag. Så att den ger nämligen extremt stark smak och eftersmak. Den här ger fortfarande en stark smak, men lite... lite mjukare. Umami nämligen när det är själv är inte supergott, utan det är väldigt gott i kombination. Det är typ som säger, men salt om du äter det rent inte heller supergott.
Nej, precis.
Vad jag tyckte ändå sen när man har haft ett gäng avsnitt om mat och vin, eller mat och dryck i kombination har du haft, det är att man bör känna till att umami, har du mat med väldigt mycket umami, som till exempel svamp har väldigt mycket umami, skaldjur kan ha mycket umami, köttbuljong, alltså kött liksom, skark har väldigt mycket umami.
Mm.
Den här typen av mat kan få en metallisk effekt med ett vin som inte har tillräckligt mycket frukt.
Okay.
För här kommer vi tillbaka till den här frukten som är så härlig i vin. Samma sak som beska, så hjälper det att ha frukt eller sötma i vin. Så, ja, så har vi en rätt med väldigt mycket umami, vilket också då mycket asiatisk mat som ändå har chilin har.
Mm.
Vilket gör att den här kombinationen med lite socker i rislingen är klockren där,
ja,
också.
Ja, precis.
Så hjälper det att ta hand om den. Har vi däremot ett vin som du har provat här redan då, idag, en Sancerre, som inte har nästan någon frukt. Det är lite lime och lite grapefrukt kanske. Ja. Så det är ganska besk och sura frukter. Och sen så har den lite mera bladiga toner och ingen socker alls och en del mineralitet.
Ja.
Det kan få en metallisk effekt med umami.
Spännande.
Ja, väldigt spännande. Ja, ja. Det känns precis som när man liksom, som man aldrig ska göra, slickar på en stolpe ute på vintern. Den metalliska effekten som är riktigt obehaglig. Ja. Jag hoppas att du ska få den nu.
Härligt. Ja. Jag ser fram emot det här. Det här är jättespännande tycker jag.
Men just liksom, så du kan prova Sancerren först igen.
Ja.
Så att man kommer ihåg, för det här är jättebra när man provar grundsmaker. Så du får prova den, så får du känna den som den är. Och så känner du, ja men det är syra, det är inte så mycket frukt, det är inte så mycket socker.
Nej, absolut.
Mm. Och så får du prova lite umami och så får du prova vinet igen.
Men ska
igen.
Jag bara tjonga in hela
du behöver
skeden?
Kanske, du behöver inte, det är ganska mycket. Du kan doppa tungan i den lite kanske, räcker.
Jättespeciellt. Och så tar jag lite mer vin nu då.
Ja, så brukar den här eftersmaken komma när det liksom är, alltså smaken brukar komma i eftersmaken. Så liksom när man sitter och funderar lite nu, vad var det smaka? Då brukar den här liksom Okej,
ja.
Vi lyckades tror jag.
Ja, och det är också så här, jag vet inte om du kom in på det, men för det blir också, vad är det för smak? Eller det blir ju en upplevelse med, alltså så här.
Det blir metalliskt och det blir ofta bittert.
Ja, och nu kommer det blir ju värre och värre. Det låter ju kanske nu som att jag liksom sitter och smakar på det sjukaste någonsin. Alltså det är ju fortfarande, det är ju vin och smaker, så det är ju inte så superextremt, men det blir så himla tydligt när man gör det på det här sättet i liksom de renaste former. Och det här är inte en trevlig upplevelse alls. Det här vill man ju inte vara med om på en middag.
Nej, exakt. Och det är det som är lite farligt med grundsmaken umami.
Ja.
Just för att den kan få den här reaktionen av metallisk smak. Och det gör inte alltid det. Så att här skulle jag vara, för att till exempel, jag menar, ostron har väldigt mycket umami. Och ostron och Sancerre, eller ostron och chablis till exempel, viner med väldigt lite frukt och hög syra och mineralitet, är ju en klassisk kombination.
Mm.
Så att det behöver inte bli dåligt, men det kan bli dåligt ibland. Så det här är ju någonting man hemma eller på restaurang behöver testa sig fram. Och det kan ju vara så att man då kanske bara kan välja till exempel ett vin med lite mer frukt. Det behöver inte vara sötma, utan du tar en Riesling istället som är lite mer fruktig, eller en Albarino, så kan det funka jättebra. Så att det här handlar mer om att vara medveten om, testa sig fram, vara lite försiktig ibland. Så att man i alla fall har testat sina kombinationer, så man inte får gäster hem sen som bara, gud vad är det här? Eller att du provar ett nytt vin hemma första gången och så får den här reaktionen, så tror jag att det är vinets fel.
Exakt, för det var det jag satt och tänkte på. Det är så himla lätt ju, inser jag nu. Det är så lätt att gå fel. Alltså, hade jag varit med om det här hemma, så hade jag blivit, vad är det här för vin? Det här var det äckligaste vinet jag har druckit någonsin. Jag tänker aldrig köpa igen.
Alltid vinet som åker på det.
Ja.
Och det är inte så konstigt, för det är det vi inte vet hur det smakar. Så att jag tror att det viktiga också att lära sig, om man ska ta med någonting hem, var inte för försiktiga. För det är lätt när man hör om alla de här dåliga kombinationerna nu att man blir rädd. Och det ska vi inte vara. Men vin, som samma sak vi pratade om förra veckan, vin håller i kylen.
Ja.
Öppna ett vin, smaka på vinet innan maten. Blir det inte bra med maten, in med det i kylen, så att du kan sen ta ut det till en annan maträtt.
Precis, testa igen.
Exakt, eller om du smakar på ett vin som du tänkte dricka utan mat, så var det inte gott. Mm. Då kanske det ska vara med mat.
Nu börjar jag så här tänka att jag kanske, ja men det är det som har hänt varje gång jag har känt så här, det här vinet var ingenting för mig.
då kan det då väldigt kan det ofta kan jag också säga
ja, men ätit till.
Exakt, både det. Men sen kan man också säga att ett vin som många tycker är gott att dricka som det om man själv inte gör det, då kan du laga en mat till så att du kommer tycka att det är gott.
Exakt.
Så du kan ju alltid få vinet att förändras utifrån vad du gör för mat och få att passa din smak.
Det är en bra utmaning också. Ta ett vin du vet att du inte tycker om och gör så att det blir så att du gillar det.
Verkligen, det är väldigt, väldigt kul. Och då kan man ju ha just så här, om man inte känner hur man ska börja, men ha lite olika kombinationer på tallriken, någonting som är lite mer sötma, som till exempel då bakade rotfrukter eller karamelliserad lök, jättemycket med sötma, så kan man testa det, eller så har man någonting bittert och så har du så här, så kan du testa vinet och se vad funkar inte.
Ja.
Och sen igen, öppna två viner samtidigt, för då kan du se vilket var godast.
Mm.
Jag har en sista uppgift.
Ja, bra.
Vågar du ta dig an den?
Sista.
Den här, nu är det en riktig utmaning.
Okej. Okay.
Är du redo?
Ja.
Okej. Du har en råvara. Och du har tre viner.
Mm.
Och du ska få göra rätter på den här råvaran så det passar de olika vinerna.
Mm.
Råvaran är rött kött.
Mm.
Och du får lägga till hur du gör det röda köttet och vad du har till det. Det är ju helt upp till dig.
Ja.
Ett vitt vin, en Riesling.
Mm.
Ett vin är en Pinot Noir. Så ett ganska lätt rödvin.
Mm.
Och ett vin är en kraftfull Bordeaux. Tanken är då att du ska behandla det här röda köttet på olika sätt.
Ja.
Så att det passar till vinerna. Mm. Och lägga till ett tillbehör på tallriken som passar till vinerna.
Mm. Ja, men då tänker jag så här. Vi börjar med, då har vi Riesling och rött kött. Kan vi göra en råbiff då?
Nu snackar vi. Ja. Vi har ju syra.
Ja.
Toppen i Riesling, så någonting syrligt är ju bra att få in på tallriken. Och sen kommer vi till mittendelen här, intensitet. Rött kött smakar ju ganska mycket. Mm. Så tillagar vi det inte för mycket. Ja, men då kan vi börja matcha Riesling.
Bra.
Så råbiff är ju jättebra. Mm. Eller en carpaccio.
Ja.
Alltså just den liksom, inte kanske grilla den här eller steka den här.
Nej,
helst.
Precis.
Och vad lägger du till för att matcha syran då? Och för att matcha den här liksom aromen på Riesling?
Capris.
Capris, supergott.
Mm.
Då får vi ju syra och lite sälta.
Ja, precis. Var det något mer? Ja, men vad sa du för att matcha?
Man måste inte. Det var ju egentligen det sista steget i pyramiden, aromen. Men den tycker inte jag. Den är viktigast är också så här. Där ska man ju fundera. Är det någonting jag vill lägga till på tallriken som får en extra upplevelse? Jag måste inte göra det.
Nej.
För här har vi ju till exempel i en Riesling har vi mycket exotisk frukt. Det skulle inte jag lägga kanske på den här råbiffen i dagsläget. Utan jag skulle nog bara låta den delen vara. Inte behöva matcha, utan den exotiska frukten kommer vara en fantastisk kombination till sältan i råbiffen ändå. Men syran hade jag kanske, om jag skulle matcha en extra lite, då kanske jag hade lagt till någon typ av fet sås, kan man ju få till. Man kan ju få någon typ av aioli eller majonnäs eller någonting så här till den här. Och det kan vara väldigt härligt i den här skarpa höga syran vi har i Rieslingen.
Mm.
Men bra, och så har du ju kaprisen med liksom inlagd kapris som har en viss syra och sälta.
Mm.
Toppen, Rieslingen check.
Check på den. Vidare
det var
till
den värsta, tror jag.
Ja, men den är knepig. Men också så här Pinot Noir nu då. Mm. Den är ju också lite försiktig av sig. Den är inte superkrallig vanligtvis. Och då tänker jag också så här, ja, men här får vi ju fortsatt vara lite försiktiga med då hur vi tillagar det här köttet.
Mm.
Ska man gå på, eller så här, jag tror att vi skulle kunna steka på köttet. Här hänger det lite mer på tillbehören. Om vi börjar längst ner i pyramiden då, återigen.
Bra,
ser att
kolla,
du sitter och väntar.
Wow.
jag var på väg fram, var på väg att springa iväg.
Ja, man gör ju
men
det.
Så stannar man upp. Vad har vi längst ner i pyramiden? Och vad har vi där då? Nej, men då säger jag syra.
Ja, det är rätt. Den har ju inget socker.
För kommer man in på det tredje vinet sen.
Ja,
så, ja. Men precis. Det tar vi då. Men, ja,
och här
absolut.
Kan man ju också säga, nu är inte strävet en grundsmak, men den fungerar ungefär som bitterhet. Mm. Och här är det ju snarare bristen på den som man bör tänka på, att det inte är så mycket strävhet.
Nej.
Men det kommer ju också in på steg två här nu.
Mm.
Som du nämnde, att det är ett ganska lätt vin. Det är inte så hög intensitet på samma sätt.
Precis.
Mm.
Exakt. Och sen högst upp i pyramiden då.
Då kommer ju frukten,
precis.
Som du var inne på.
Exakt.
Mm. Spännande. Vad blir det av det här då?
Ja, vad blir det av det här?
vi skulle ju kunna ta en helt annan väg här och mala ner den här köttbiten och göra liksom en hamburgerpuck av istället.
Det låter väl trevligt. Vad ska för du ha på liksom, hamburgaren då då?
Nej men för jag tänker att då blir det direkt inte lika, alltså vi får kanske, ja men som en sån här hamburgerdressing till exempel. Mm. Den har ju också en viss syra i sig. Kanske till och med ganska mycket syra. Så den tänker jag kan hantera den här grundsyran i Pinot Noiren på ett bra sätt också. Och sen så kan man ju slänga på lite andra saker för att hitta den här fruktigheten. Men man kan ju också lägga på ost ju, såklart.
Ost är ju gott.
Mm.
Man hatar ju inte ost.
Nej, nej. Verkligen inte. Men ska...
Oh, du har en bra syra i vinet så det klarar ost.
Mm.
Jag tycker det är bra.
Jag kör på hamburgare istället. Jag gör en hel omvändning.
Nej, men det är bra för att det som händer när vi gör en hamburgare är att det blir inte den här kraftiga som du pratar om, den kraftigaste köttbiten. Det blir inte, vi kan ju grilla en hamburgare, men vi säger att vi kanske inte ger den en sån riktigt hård yta, utan vi låter hamburgaren vara på en grill som inte är kolgrillad till exempel i sådana fall, eller stekt.
Ja.
Och som du säger, du har en dressing som både kanske har fett och syra, jättebra med syran, och sen har du ju inte saker som tar över så mycket mera.
Nej.
Utan det här, då kommer pinon få, den frukten kommer få liksom leka med hamburgaren på ett härligt sätt.
Bra.
Kul!
Tredje då, sista. Bordeaux, var det så? Nej.
Ja, kraftig Bordeaux.
Kraftig Bordeaux. Ja, men då nu blir ju liksom köttbiten centerpiece här. Men innan dess då, det är så svårt det här, men bra med att pyramiden finns där. Gång på gång, jag vill bara direkt fram.
Man gör ju det, men det är också för att ibland så kan man mer än vad man tror. Ibland så är det så att vissa saker har vi lärt oss. Att är en kraftig köttbit eller en kraftigt vin så kommer det funka till de här grejerna. Och så går man direkt på vad man vet kommer funka istället för att tänka, men varför är det så att det kommer funka?
Precis, men om vi tittar på den här Bordeauxen då i pyramiden. Men där skulle jag, alltså så här, ja, jag vet ju hur ett kraftfullt rött Bordeauxvin smakar, men vad är det jag känner i grundbulten? Men är det syra? Eller är det sötma? Jag är osäker här.
Ja, och jag skulle säga att det som framförallt sticker ut, man kan ju också säga så här, grundsmakerna, pyramiden, när vi pratar grundsmaker i så, det är ju normalt sett att vi kanske tittar på maten och sätter vin till maten. Men när vi tittar, vi har ju ingen beska i Bordeaux, och det är inte en grund, det är grundsmaken som är beska, men vi har strävheten som egentligen då kommer in på nästa steg. Och strävheten är det som gör det här vinet väldigt kraftigt och smakrikt. Så vi har en hög intensitet, vi har en hög strävhet ofta. Mm. Och det gör ju att vi behöver vissa saker på tallriken.
Ja. Vi behöver fett, tänker jag.
Ja, vi behöver fett.
Vi behöver bearnaisesås till exempel.
Gud, så gott.
Mm.
Jag blir hungrig.
Ja.
Hamburger, råbiff och grejer.
Ja, men precis. Och sen så tänker jag att man kan leka lite med de här ungsrostade tomaterna, körsbärstomater till exempel, för att få in någon form av sötma.
Ska vara lite försiktig. Vi har inte så mycket sötma, men vi har lite mer frukt i Bordeaux, men inte jättemycket.
Nej.
Okay. Men ben vill vi verkligen ha.
Ja.
Ja. Och sen, vad vill du göra med köttet nu då?
Ja, men då, nu kan vi ju liksom grilla på det.
Exakt.
Egentligen som det är hel bit liksom.
Verkligen.
Ja, och vad då? Köttbea och pommes liksom, det är väl kanon.
Pommes eller potatisgratäng eller allting som innehåller väldigt mycket smak och väldigt mycket fett nu går ju superbra. Sen behöver det ju inte vara den typen av mat, men det som man vill få in, för att det som är spännande med det här är att en risling, ja, men den är ju god att dricka som den är. Nu ska vi få den att matcha det här kraftiga köttet beroende på hur vi gör det. Liksom. Då måste vi ju verkligen tänka på att syran måste finnas där och köttet får inte vara för tillagat. Pinon är den här lilla mellanprodukten. Ja, men då måste vi liksom hitta däremellan så vi inte tar över den heller. Men när vi kommer till Bordeaux, då är det ett helt annat tänkesätt. Mm. För Bordeaux är normalt sett inte gjord för att dricka som den är. Den är gjord för att dricka med det här maten. Så nu måste vi ha en smakrik köttbit. på Rislingen behövde vi inte det. Där försökte vi matcha in köttbiten. Hur gör vi den så att den funkar? Nu ska vi ha det här köttet, för vi behöver proteinen och vi behöver fettet för att ta ner den här jättehöga strävheten som vi har.
Ja.
Så att får vi ner strävheten, då kommer ju den här häftiga smaken i bordeaux fram mycket mer. För den är ju liksom i bakgrunden av strävheten. Så den här vinet är ju gjord till den här typen av mat. Så det är det bra. Som är så häftigt, hur man tänker. Samma köttbit kan bli helt annorlunda utifrån hur, liksom, om vi sätter så här, men nu ska vi ha det här vinet i fokus.
Ja, det här var den svåraste
jobbat.
Testet.
Ja, men det här är svårt. Jag var så glad när jag kom på det här, förstår du. Ja, men nu har jag en rolig grej. Men jag tror att det kan vara ganska kul. Det som är mest spännande, det här är ju jättesvårt. Och sen kanske det fortfarande inte är så att har jag en röd köttbit och undrar, vad ska jag göra ikväll? Jag ska matcha en med en risling. Så brukar det inte riktigt vara vi tänker. Men det är kul att se att vi kan alltså ta den här röda köttbiten och matcha till helt olika viner. Bara det att vi tillagar på olika sätt och lägger olika saker på tallriken.
Exakt.
Och jag ska också säga att råbiff är absolut, tycker jag, godast med vita viner.
Mm.
Vita viner med hög syra eller champagne tycker jag är den match man ska ha här. Här ska man kanske inte alltid ha ett rött vin. Det kan funka med en pinot också, men ändå. Jag tycker du har skött dig väldigt bra den här veckan, Pontus. Jag är mycket imponerad.
Tack, Maja. Det känns bra. Det känns bättre nu än när vi började.
Tror du att du liksom sen då, alltså så här, vi säger om du tar det här hem nu då. Alltså kommer du göra så här hemma? Eller kommer du igen bara tänka direkt så här, ja, men det här vet jag funkar tillsammans?
Nej, men alltså så här, dagens upptäckte är ju absolut den här pyramiden. Den kommer jag garanterat ha med mig. Och just det här att bara ta en liten check i den.
Exakt.
Tänk lite. Och, så här, och speciellt när jag tycker det är svårt. Eller så här, vad ska vi ha för vin nu då? Ikväll när vännerna kommer upp på middag. Vi ska äta det här. Ja, men vad har vi då? Vad har vi i pyramiden?
Ja, för att de här självklara sakerna som typ bordeaux och köttet, den blir ju väldigt självklar på en gång. Men då tänker man så här, men vänta, bordeaux har ju en hög strävhet. Då ska jag inte ha en rucola-sallad vid sidan.
Nej,
för då blir det totalkrock. Mm, eller typ en peppar, alltså sås. Mm. Det är också ganska tufft med en bordeaux som har så mycket strävhet. Så det är de här små komborna som ibland kan stöka till varför en maträtt inte eller ett vin inte blir så god tillsammans när man tycker man har planerat så bra. Så kan det vara just de här tillbehören då som förklarar det med pyramiden.
Bra. Tack så jättemycket, Maja. Det här har varit superkul.
Du kommer sova gott ikväll.
Jag kommer sova gott ikväll. Nej, men alltid roligt att vara här ju hos er på Vinkällan också. Nu kommer vi ta ett litet sommaruppehåll. Och, sådär. Och sen så kommer ju du och jag sitta här i höst igen och köra nästa avsnitt. Ser fram emot det redan nu. Vad har du på gång nu innan sommaren? Vad ska ni göra?
Nej, men nu är det sista vi ska fylla på då, är de här, vi har några smakprov. Man har provat på kurs helt enkelt. Vill du gå en sommelierutbildning så kan man testa på hur det känns. Det är en ganska stor grej, eller kortare kurser. Så de är precis i början på, eller efter sommaren i augusti har vi dem. Så att de håller vi på att sitta och bjuda in. Så är det någon som är sugen på en sommelierutbildning så hör man ju av sig. Så kanske jag kan fixa en sån plats.
Ja,
såklart.
Verkligen. Och då får ni sitta här med dig bland annat. Och uppleva de
kanske
här sakerna.
Kanske ni får smaka de här umami-flingorna och grejer.
Ja, bara det är ju värt det tycker jag. Nej, men absolut. Hör av er till dig, Maja, direkt kanske, eller till Vinkällan. Jag rekommenderar alla att göra något sånt här, för det är faktiskt väldigt roligt. Man lär sig otroligt mycket och det finns otroligt mycket kvar att lära. Blir man ju också smärtsamt medveten om i de här avsnitten.
Det är några veckor sommarlov för dig nu.
Ja. Så nu ska jag reflektera, prova mycket. Men just det här också, bara stanna upp lite. Tänka på, men hur smakar det här i kombination? Om jag gör så här, vad händer då? Så det kommer bli en fin sommar. Men du, vi ses i höst.
Ja, men det gör vi.
Bra, ha det gott.
Hej.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.